Vår fader, du som är i himmelen.
Ja.
Avbryt mig inte, jag ber.
Men du kallade ju på mig.
Kallade på dig? Jag kallade inte på någon. Vår fader, du som är i himmelen.
Nu, gjorde du det igen?
Gjorde vad?
Kallade på mig. Du sa, vår fader, du som är i himlen. Här är jag. Vad har du på hjärtat?
Men jag menar ingenting med det. Jag vet. Jag bara ber. Jag ber alltid, fader vår. Det får mig att må bra, ungefär som att känna att jag har gjort min grej.
Okej, fortsätt.
Låt ditt namn bli helgat.
Stopp. Vad menar du med det?
Med vad då?
Med låt ditt namn bli helgat.
Det menas... Nej, jag vet inte vad det menas. Hur ska jag kunna veta det? Det är en del av bönen. Men vad betyder det förresten?
Det betyder att du vill att jag ska bli ärad, vara helig och hedrad i allt vad du säger och gör.
Ja, men det låter ju vettigt. Jag har aldrig tänkt på vad helgat betyder förut. Nej, men nu måste jag fortsätta. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himmelen.
Menar du verkligen det?
Varför inte?
Vad tänker du göra åt det?
Göra? Ingenting, antar jag. Jag menar, jag tycker det vore jättebra om du kunde ta hand om allting här nere, precis som du fixar med allt där uppe.
Men har jag kontroll över det?
Alltså, jag går ju i kyrkan då och då. Och på tonår och scouterna så faktiskt.
Det var inte det jag frågade om. Hur många timmar läser du bort framför datorn eller tvn? Men sånt du egentligen vet inte är bra för dig. Och hur spenderar du dina pengar? Allt på dig själv. Hur många gånger har du hört om behov i kyrkan och ute i världen och tänkt, ach, det där får väl någon annan ta hand om. Och när berättade du senast för någon om allt jag gjort för dig? Har du till exempel tänkt att försöka få med någon på alfakursen som börjar i februari?
Sluta hacka på mig, jag är minst lika bra som alla andra i den här församlingen.
Ursäkta mig, jag trodde du bad, låt din vilja ske. Om det ska ske måste du börja med den som ber det, som du till exempel.
Okej, jag gissar att jag har vissa brister. Och nu när du säger det kan jag säkert komma på några till.
Det kan jag med.
Jag har inte tänkt på det här för nu. Men jag skulle verkligen vilja tjäna dig mer. Och så. Jag vill att mitt liv ska bli mer meningsfullt.
Nu är vi på väg mot något. Vi börjar arbeta tillsammans, du och jag. Nu kan det hända saker genom dig. Jag är verkligen glad att höra det du säger.
Ja, Gud, jag måste avsluta det här nu. Det tar ju mycket längre tid än du brukar göra. Ge oss idag det bröd vi behöver.
Du kan göra bättre med det brödet jag ger dig varje dag. Du äter inte rätt, du spenderar dina pengar själviskt. I grunden är du ganska självisk och självcentrerad. Det är verkligen roten till alla dina problem.
Alltså, vänta lite, vad är det här nu? Här håller jag på med min andliga plikt och du bara kommer in och kritiserar mig. Alltså, har jag verkligen så många fel och brister?
Alltså, bön är en farlig sak. Du kan bli en helt annan människa. Det är det jag försöker säga dig. Du kallade på mig och här är jag. Det är för sent att sluta nu. Fortsätt att be. Jag är mycket intresserad av din nästa del av bönen. Så sätt igång.
Nej, jag vet inte om jag vågar. Jag är lite rädd faktiskt.
Rädd? För vad? Testa mig och se.
Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Okej. Hur är det med det?
Stopp. Jag visste att du skulle nämna dem. Varför måste du ta upp dem? De har snackat skit om mig och frusit ut mig och ja, allt sånt flera gånger. Du vet att jag har bestämt mig för att hämnas på dem.
Men hur kan du då be som du ber?
Ja, men jag menade egentligen inte. Det är bara en del av bönen.
Okej, du är åtminstone ärlig mot mig. Det är inte roligt att bära på en börda av ilska och bitterhet som du bär på, eller hur?
Nej, men jag kommer känna mig mycket bättre så fort jag hämnas på dem. De kommer önska att de aldrig har träffat mig när jag är klar med dem.
Du kommer inte känna det bättre. Du kommer känna det sämre. Hämnden är inte djup. Tänk på hur olycklig du redan är. Men jag kan ändra på allt detta.
Kan du? Hur då?
Förlåt dem. Sedan förlåter jag dig. Då blir hatet och synden deras problem och inte ditt. Det kanske inte ställer saker och ting till rätta med dig. Men du kommer ha frid i ditt hjärta.
Men med allt som de har gjort mot mig så kan jag inte förlåta dem.
Då kan jag inte förlåta dig.
Okej, du har väl rätt, som vanligt. Och mer än jag vill hämnas på dem så vill jag ändå vara sams med dig. Okej, jag förlåter dem. Hjälp dem att finna rätt väg i livet, herre. De är dömda att vara väldigt olyckliga nu när jag tänker på det. På något vis visar de den rätta vägen.
Bra. Hur känner du det nu?
Inte så dåligt. Inte dåligt alls faktiskt. I själva verket känner jag mig ganska bra. Du vet, jag tror inte att jag har några problem att sova i natt faktiskt. För första gången på länge.
Du är inte färdig med din bön än, så fortsätt.
Okej. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda.
Bra. Jag kommer att just göra detta. Försätt dig bara inte i situationer eller på ställen där du kan bli frestad.
Och vad menar du med det nu då?
Jag har gett dig tydliga anvisningar att leva efter. Så länge du är villig att följa de anvisningar i mitt ord, så kommer allt bli bra. Olyckligtvis bestämmer du dig ofta för att göra som du själv vill. Hur många gånger har du försatt dig i riktiga problem?
Jag förstår inte.
Visst gör du det. Du har gjort det många gånger. Gjort vad du ville, trots att du visste att du inte borde göra det. Så hamnade du i problem och kom springande till mig efter hjälp. Kommer du ihåg hur många gånger du har sagt, kära Gud, ta mig ur det här röran, så lovar jag. När har jag någonsin svikit dig? Och när höll du din del av överenskommelsen?
Okej då, och jag skäms för det. Jag gör verkligen det.
Om jag fortsätter då avsluta din bön.
Ja, visst. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Du vet väl att det är mitt rike, inte ditt, eller hur?
Ja, herre, jag vet.
Du vet väl att du lever och har det bra idag, men ett verkligt syfte i livet tack vare min kraft, eller hur?
Ja, herre, jag vet.
Nåväl, du vet vad som skulle ge mig ära, vad som verkligen skulle glädja mig.
Nej, Gud, men jag vill verkligen veta. Jag vill göra dig glad. Jag har sabbat hela mitt liv och jag kan se vad du har gjort för mig. Du har gjort mycket mer än jag förtjänar. Ja, jag är villig att se hur stort mitt liv kan bli om jag ger mig helt åt dig och vill leva med dig. Gud, visa mig hur jag kan göra för att ära dig.
Du gjorde det precis. Du besvarade min fråga.
Gjorde jag?
Ja, en sak som skulle ge mig ära är att ha människor som dig som verkligen älskar mig och vill behaga mig genom att vara mitt redskap i att hjälpa andra och lära känna mig. Jag kan se att det händer mellan oss. När en del av din själviskhet har visats och avlägsnats. Jag kan se stora saker hända. Det finns inga gränser för vad du och jag kan göra tillsammans.
Ja, herre. Låt oss se vad vi kan göra och vad du kan göra med mig. Okej?
Ja, visst. Låt oss fortsätta och se.
Ja, du Jenny. När du hörde det här damat första gången, vad tänkte du då?
Jag tänkte nog mest på att det är ganska lätt att be, speciellt kanske Fader vår, att man ber mest av vana. Man kan den kanske utantill, kanske den gamla versionen eller den nya. Men det blir lätt att man rabblar liksom orden, tänkte jag ganska mycket på. Men själva bönen tycker jag ändå har en väldigt bra betydelse. Alltså orden i är ju väldigt kraftfulla.
Ja, jag tänkte lite som du och också det här, hur lätt det är att göra Gud till en kaffe- eller godisautomat. Alltså, man trycker på en knapp och så får jag lite grann det som jag vill ha. Och istället så är det ju mycket mer det här med att Gud vill faktiskt få över oss på sin planhalva. Det handlar mycket mer om det, att se saker och ting från det sätt som Gud ser på det. Och det tycker jag det här dramat också visar. Det här också, att Gud vill förändra mig. Det är ju rätt så intressant.
Och sen handlar ju egentligen Fader vår om tre saker som står här uppe på väggen nu. Att först fokusera på Gud och hans rike. På hans ära, på hans vilja. För det kommer ju före allt annat. Och sen på våra dagliga behov. Att det är varken barnsligt eller fult att be, och man får verkligen komma med allt till Gud liksom, och be om allt man behöver. Och sen våra andliga behov, att vi får komma och få förlåtelse för vår synd och att man får kraft liksom i alla prövningar som kommer i livet.
Ja, det är ju det här också, att när vi fokuserar på Gud, när vi börjar fokusera på hans rike och det som ger Gud ära, då kommer jag ju plötsligt in på Guds planhalva. Och då ser jag att bön faktiskt handlar om vad vill Gud med mig och vad vill Gud här på jorden. Sen, som du sa, så är det ju fantastiskt att vi får be om så här banala saker som mat på bordet. Nu kanske det inte är det första som vi har behov av här. Men att vi faktiskt får bära fram alla de här sakerna som vi behöver. Det är ju så lätt att ta det här för givet, eller hur?
Visst är det. Men det kan ju finnas andra behov som vi har också. Det kan ju finnas sjukdom eller att pengarna ska räcka eller något annat. Och allt sånt får vi också komma med till Gud.
Mm. Ja, och sen det här med att ge och ta emot förlåtelse. Det kom ju fram ganska starkt här i damat också. Mm. Att det är så lätt att be Gud om förlåtelse. Men när man samtidigt då går omkring och är... Det bara koka inom en kanske mot någon som har gjort mig illa. Alltså att det här hör så nära ihop. Och sen det här med att Gud faktiskt kan ge oss kraft när vi prövas. Det är olika prövningar. Jag menar, du möter inte samma sak som jag. Men att vi faktiskt får kraft när vi möter de här olika prövningarna.
Men du, Roland, nu tror du så att det blir att vi alltid ger upp så lätt när vi ber.
Mm. Om ni... lyssnade på Johanna när hon läste inledningsordet här från Lukas 11. Så slutar det ju inte med Fader vår där, utan det fortsätter med det här med den här som går mitt i natten till en vän och knackar på. Och inte ger sig förrän vännen har öppnat dörren. Och jag vet inte hur du har det, men jag vet att jag ger upp ganska så lätt. Man kanske ber ett litet tag och sen slutar man. Du, jag kommer ihåg min mamma. Hon bad, så varenda gång jag hörde mamma be, nästan, så bad hon för sin lillebror. För att lillebror, han har liksom gått bort ifrån Gud och han var inte med på vägen, så att säga. Han i alla fall bekände sig inte som en kristen. Och mamma bad för honom varenda gång hon bad. Och det var rätt så länge. Över 50 år.
Mm.
Och... så fick vi höra mot slutet, för att mammas lillebror, min morbror, han dog innan mamma. Och vi fick höra på begravningen då att de sista dagarna på sjukhuset, sista veckorna, så hade han läst Bibeln till och med för dem som kom in och skötte honom och berättat för dem om olika verser i Bibeln. Och liksom det visade ju att han hade ju en levande tro.
Mm.
Och jag vet att mamma blev så jätteglad när hon hörde det. Men då hade hon bett för honom i jättemånga år utan att ge upp. Det tyckte jag var häftigt.
Men det är ju inte alltid så lätt kanske att vara som din mamma, att kanske fortsätta be. Det vet man ju själv. Många gånger så kanske man ber, det kanske man någon vecka så. Men sen när man känner att det händer ingenting, man ser inget resultat eller får inget bönesvar, tycker man, så ger man upp så lätt.
Mm.
Ni vet, det gör jag väldigt många gånger när man ber för någonting. Och sen är man, ja, sen går man lämnar den bönen och så går man vidare och så ger man nästan upp. Man får ju jobba med det hela tiden, att fortsätta vara uthållig och be.
Du, det är precis samma sak med mig, och jag vet inte, ni som sitter här, om vi skulle släppa loss här nu lite grann, så tror jag att ni skulle säga samma sak. Det är jobbigt det här med att fortsätta när man tycker att men jag får ju inget svar. Det kan ju vara precis som en vägg. Det kan vara ju precis tyst. Men jag tycker det är i alla fall en hjälp, den här bilden som du säkert har hört många gånger. Men som är bara påminnas om, alltså, att Gud egentligen alltid svarar. Ibland så är det ju faktiskt grön gubbe. Alltså det är grönt, ja, men du får det du ber om och det är fantastiskt, det är liksom riktigt wow, då får vi uppmuntran. Och sen ibland är det där gula då, va, vänta lite, vänta, precis som mamma fick vänta. Och ibland är det ju faktiskt rött ljus, stopp, nej.
Mm.
Ja, men det här är inte bra för dig, nej, men du får inte just det här. Men alltså Gud svarar ju, men han säger ibland nej, det här är inte det bästa för dig.
Och sen de sista verserna som Johanna läste där innan, tycker jag är en ganska viktig påminnelse om att se hur Gud är. Att man kan se vad jag kan förvänta mig av honom i de verserna, tycker jag. Det är ganska lätt att få en fel bild av Gud, att han vill att man ska ja, han vill sätta åt den och man ska vara på ett visst sätt eller liksom hindra mig för någonting. Men det är inte riktigt det han vill.
Precis, alltså det här, jag minns som Johanna läste om att, vad finns det för en far som när hans son ber honom om bröd räcker honom en skorpion eller räcker honom en orm. Alltså så är ju inte en jordisk far. Och varför skulle Gud då vara sämre? Han ger ju bara det som är gott. Han vill verkligen ge dig och mig det absolut bästa av allt. Och sen säger ju Jesus att det absolut bästa Gud vill ge, det är ju sin heliga ande. Och då har jag ju märkt en sak, Jenny, att alltså, när jag har besökt människor som har prövats väldigt svårt av livet, så märker jag att det ofta finns en särskild lyskraft hos dem. Alltså det bara lyser om dem. Man märker att de har någonting i sitt innersta. De har en skatt i sitt innersta som är mycket viktigare. Alltså de kanske hade bett och bett om att de skulle bli av med den där prövningen. Men istället fick de någonting mycket, mycket bättre. Alltså det bara lyser om dem. Guds heliga ande verkar i dem mitt i de här prövningarna. Och det är ju det dyrbaraste av allt. Det finns ju ingenting som ger mer till en annan person än det här som de har fått.
Precis. Och den här veckan, som ni hörde innan, så har vi bön. Kommer det vara tisdag, onsdag, torsdag kväll. Och där finns ju verkligen en möjlighet att få komma och be och praktisera det som vi har pratat om, som vi pratar om idag, att få komma och be. Och att följa den uppmaningen stod i vers 10. Vill du läsa vers 10? Mm.
Den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas.
Precis. Och jag tror även ifall det som vi sa, att ibland är det rött, ibland är det grönt, ibland så är det gult liksom, så tror jag ändå att det är otroligt viktigt att vara uthållig i bönen. Så det kommer finnas möjlighet då tisdag, onsdag, torsdag att komma hit, att få be för året, som Gunvor sa innan. Kvällarna kommer se lite olika ut. De är inte helt spikade än, men det kommer finnas ändå ganska stor frihet att man får komma och gå som man vill. Vill man vara hela tiden så är det självklart öppet för det. Men känner man om jag vill komma en stund, jag har inte möjlighet att komma klockan 7 eller jag kan komma klockan 8, så finns det ändå en öppenhet att komma och gå när man känner att man vill och har möjlighet. Så ta ändå chansen att komma hit och be. Och för det är ändå otroligt viktigt, tror jag, att vi får be in det nya året som vi har gått in i nu. Få be för det som ligger framför. För att det är mycket som händer hela tiden. Ja.
Så välkomna på tisdag, onsdag och torsdag. Och låt oss verkligen praktisera det här med bön. Och så att säga förbereda hela det här året i bön. Det var väl allt du och jag ville säga idag.
Ja.
Nu är det upp till oss.